Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Klockan ett på söndag i Eskilstuna på Tunavallen. AFC Eskilstuna mot Helsingborgs IF. Det är alltså tredje placerade laget nerifrån mot nästjumbon som möts. Det skiljer 4 poäng. Det är sista matchen innan ett sommaruppehåll. Hoho, den matchen är inte att leka med. Oj, och Erik Persson och Sebastian Rönnström nyper sig i armen och tänker, oj, reder de ut det här?
Ja, lite faktafel där, för jag nöp mig faktiskt inte i armen. Det, nu kryddar du lite väl mycket här nu, Hjelm.
Jag har inga marken heller på mina armar här, så faktafel.
Faktafel direkt. Men vi kommer att komma till det där. Vi ska starta i en helt annan ände. Inte helt annan ände, för vi rör oss i HIF-kretsar. Erik, du har avslöjat idag att Kasper Widell är på väg bort, vilket vår kollega Marian Svab avslöjade igår, att han var en av två spelare som HIF är på väg att sälja. Den andra är Benjamin Aqua. Jag vänder mig direkt till dig, Erik. Vi tar det färskaste, vi tar det senaste. Berätta.
Precis som du sa, Marian skrev ju under onsdagen att HIF kan tänka sig att sälja redan i sommarens transferfönster med fokus då på Kasper Widell och Benjamin Aqua. Kasper Widell som har ett kontrakt som går ut vid årsskiftet. Benjamin Aqua sitter på ett längre kontrakt och vi vet ju sedan tidigare att före detta sportchefen Andreas Granqvist har tänkt att HIF en vacker dag kommer få mycket, mycket pengar för Benjamin Aqua. Kasper Widell har ju också varit ryktenas man i vissa perioder. Tog väl inte många timmar efter kvalbragden i Halmstad exempelvis innan det spekulerades kring en flytt till Belgien och så. Men han har blivit kvar efter sin tidiga debut i den allsvenska sfären 2020. Men nu så verkar det bli en utlandsflytt för Kasper Widell. Excelsior, enligt mina uppgifter, är klubben som är högaktuell för Kasper Widell just nu. Det ska finnas fler klubbar med i bilden, men Excelsior ska som sagt vara högaktuellt. Enligt mina uppgifter så framgår det inte om något kontrakt är signerat och så, men mycket talar för att han hamnar i Eredivisie i Rotterdam och i en klubb som hamnade på 15:e plats precis ovanför negativt kval den gångna säsongen i Eredivisie. Excelsior som har varit något av ett jojo-lag i holländsk fotboll. Så ser det ut.
Inte helt ologiskt att det kanske blir en affär av här då, utgående kontrakt och inte några diskussioner och förhandlingar som har pågått vad vi vet under året med HIF.
Nej, vi har ju frågat x antal gånger om det här utgående kontraktet. Även om det har varit uppe på bordet på Olympia, om det har snackats om en förlängning, och då har ju svaret varit nej. Och jag tänker mig att alla inblandade parter bör ha siktat in sig på det här sommarfönstret, att det är sista chansen att få övergångspengar. Jag kan tänka mig att Kasper Widell, som har ett stort hjärta för klubben också, kanske i mån om att HIF ska få lite cash och inte gå som bossman. Och dessutom mycket lättare att göra den här utlandsflytten under sommaren när han kommer inför en säsong, kan vara med på försäsongen med sitt nya lag och så. Om det nu blir så. Svenska klubbar, allsvenska klubbar har scoutat honom också och säkerligen andra utländska också. Vi får se. HIF har ju Kasper Widell som posterboy inför HIF Östersund den 10 juli. Omstarten, första matchen efter semestern. Så vi får se om Midat Kudusovic får gå in i Photoshop och ändra om där. Han kanske är såld innan dess.
Tycker det är intressant det du säger där med att... Jag håller med i det resonemanget att man nu har haft med i beräkningarna att det är det här sommarfönstret man ska sälja Kasper Widell i. Och även att det givetvis utifrån Kasper Widells egen karriär är det bästa tillfället att lämna nu med tanke på att han kan komma in och få försäsongen där. Samtidigt så om man då kanske hade föreställt sig ett sånt här scenario inför säsongen så hade man ju inte föreställt sig ett scenario där HIF skulle vara där de är nu inför säsongen. Och det gör ju det lite mäckigt här tycker jag. Jag vill påstå att HF spelar ett ganska högt spel genom att sälja, om man nu säljer Kasper Widell och den här övergången går igenom här. För Thomas Rogne är en jättebra superettanback, men han har missat över hälften av matcherna hittills. Jag pratade med idrottsskadeterapeuten Dale Reese idag som sa att han... Att de siktar på att Rogne ska vara tillbaka efter uppehållet, men håller han hela hösten? Det känns riskabelt. Man kallar hem Charlie Weber, han håller i Superettan, det har ju inga tvivel om, för han har gjort det bra i den serien tidigare. Men vad finns där bakom? Ja, man har använt Emil Hellman här nu som någon slags nödlösning när Thomas Rogne har varit skadad. Och sen så har man lyft upp William Westerlund, men
Filip Reinhold har också fått spela sig som mittback. Fredrik Holst också.
Precis. Men lek med tanken att Rogne inte håller i höst. Då är HIFs mittbacks uppsättning ganska kraftigt försvagad, vill jag påstå, med att man tappar Kasper Widell. För han har varit en av få spelare. Han var också svag i början, men sen Stuart Baxter kom in som tränare tycker jag att det är en av få spelare som ändå tydligt har höjt sin nivå. Jag är lite skeptisk till om det är rätt av HIF att släppa iväg Kasper Widell i detta läget. Hade man legat i mitten av Superettan, då hade det varit en helt annan sak. Absolut behöver HIF, jag köper det här att HIF behöver få in pengar och att man att det kanske är enda vägen för att kunna förstärka på övriga positioner i laget, men det är trots allt en av lagets bästa spelare som man tappar här mitt i säsongen när det man slåss för att hålla sig kvar i elitfotbollen. Och nu vet vi inte några summor och så här, men jag kan inte tänka mig att det rör sig om 5-10 miljoner liksom. Det kan vi nog utesluta med tanke på kontraktslängden, så
ja, med tanke på annat också, inte bara kontraktslängden, men det är ju såklart en faktor. Det,
exakt.
Så det lär inte bli jättemycket klir i kassan.
Så, exakt, och skulle man då även väga in Aqua om man säljer honom, där kanske det kan bli lite mer pengar förvisso, men jag tror inte att det är några, vi snackar ju inte några 30 miljoner liksom där heller.
Så, som det väl har pratats lite om på Olympia tidigare, att man trodde att han skulle kunna
att man skulle kunna få stora summor för honom. Så jag fattar att HIF är ett jobbigt läge där man verkligen behöver väga de här besluten och att det är svårt. Men det är inte utan ganska hög risk man går in i de här förhandlingarna, tycker jag faktiskt.
Ja, det är ju intressant för... Om då Rogne inte är med och om Widell inte är med i den här mittbacksekvationen säsongen ut, så Charlie Weberg, ja, det verkar vara tydliga signaler på att han ska vara i HIF åtminstone kontraktet ut. Han har ju också ett utgående kontrakt. Då ska han rakt in. Ska han spela bredvid Emil Hellman då? Två vänsterfötter. Ska Charlie Weberg spela höger mittback då? Då tappar man hans X-faktor. Ska Emil Hellman spela höger mittback, då kommer han antagligen få det ännu lite svårare kanske än vad han har haft hittills, för han har ju haft bekymmer också. Är egentligen inte mittback och är egentligen liksom en rollspelare. Det är inte en spelare som HIF liksom bygger det här laget på. Reinhold, jag tror ju liksom det tisslas och tassas lite om att han gärna lämnar HIF i sommar. Jag skulle inte bli förvånad om han också stämplar ut från Olympia. Det kanske frigör rätt och annat för att ta in någon mer mittback. Men William Westerlund, oprövad, är väl också vänsterfotad. Fredrik Holst borde ju rimligtvis behövas på någon annan position kanske. Jag säger att den interna lösningen, om Kasper Widell lämnar och Rogne fortsatt är skadad, det är att man plockar ner Adam Hellborg och försöker spela in Zuma Almadjed i nummer 6-positionen. Och så, ja, Aqua är en annan fråga, men kanske ett mittfält. Ja, Aqua ska ju spela där då om han är kvar, och sen finns det några andra att laborera med. Hellborg har inte övertygat på mittfältet, är defensivt präglad. Han har liksom en del försvarsinstinkter och gjorde några minuter i kuppen i den positionen. Skulle kunna ha en fin fot tillsammans med Weberg. Där utvecklades ju Kasper Widell under våren, eller det har han gjort, så tycker jag. Just uppspelsfoten med här skulle man kunna få nya dimensioner. Och så kanske det inte skulle synas lika tydligt att Adam Hellborg stundtals är väldigt temposvag. Och så skulle man kunna få in Zuma Almadjed som ska kunna leverera på en bra nivå i Superettan, vilket han av diverse olika anledningar inte har gjort den.
Nu har jag stått och lyssnat på er när ni har argumenterat och resonerat kring Kasper Widell. Och ni som lyssnar på veckans avsnitt av HIF-podden, vi kommer till matchen som nyligen spelades. Den som blev 2-2 hemma mot Jönköping Södra. Vi kommer till tabelläget, vi kommer till andra saker. Men här för stunden så fortsätter vi lite till, för jag har en del frågor som jag funderar kring i det här. Först, Erik, är du överens alltså med Sebbe om att det är ett högt spel att sälja Kasper Widell?
Ja, alltså jag förstår ju absolut resonemanget. Och ja, men säg att man inte har en intern lösning. Säg att man inte ser Adam Hellborg som ett alternativ som mittback exempelvis. Och inte ser något annat. Liksom, att man tycker att man har typ Emil Hellman och Reinhold och så vidare. Då blir det ju ett högt spel, för man behöver ha in något annat där. Samtidigt, så som klubben liksom rent, ja, men om vi verkligen kollar klubben, inte bara laget, så bör man väl ta chansen att få lite betalt. Även om det som sagt inte kommer att vara så mycket kanske. Så ja, jag tror att laget hade blivit mer försvagat om man hade blivit av med Benjamin Aqua kanske, som har en... Ja, men tydligare spetskompetens. Här skulle man kunna göra ett rakt byte med Kasper Widell ut, Charlie Weber in, och det måste nödvändigtvis inte bli en försvagning. Och så kanske man har Rogne där också. Och så. Men skulle Aqua försvinna där framme, hur ska man ersätta honom rent kvalitativt? Ja, är du med hur jag menar?
Jag är med. Vi kommer till Aqua. Vi kan inte bara släppa Widell Weber igen. För jag har fått en känsla, kanske inte av er, men när man lyssnar runt lite och hör och läser och så vidare, det börjar inte bli väl höga förväntningar på en Charlie Weberg som inte varit självklar i HIF. Om man pratar om honom, okej, jag är överdrifternas människa, nästan som en frälsare, det är att lägga, alltså, han är mitt back, han har sina förtjänster och brister som alla andra spelare, men det är ju liksom inte den spelaren som kommer att gå in och säkra kontraktet för HIF.
Det kan man ju göra som mittback, tycker jag. Jag tycker inte det behöver vara positionsknutet. Men ja.
Men min poäng är att nu börjar det skruvas upp förväntningar på Charlie Weberg om då Kasper Widell dessutom säljs. Och kanske inte för så mycket pengar. För att då få in pengar till en annan spelare längre fram ihop med Aqua som vi kommer till snart då. Ja, då vill det verkligen till att de pengar de faktiskt lägger på offensivt krut inte är blött, utan verkligen är sting på allvar. För annars har man ju totalt sett gjort ett nerköp i truppens kapacitet. Samtidigt som ni, som alla som har lyssnat på HIF-podden och inte minst vad jag har sagt, är helt inne på att man måste skaffa offensiv förstärkning. Kosta vad det kostar vill.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Jag tycker också rent generellt, inte bara i Charlie Weber-caset, att det blir lite väl liksom uppiskad stämning och lite väl mycket hype feeling kring vissa återvändande spelare för lag i prekära lägen. Och vi ska komma ihåg att Charlie Weber hamnade väldigt, väldigt tydligt i HFs frysbox med tidigare tränaruppsättning och sportchefsuppsättning och så. Samtidigt som han bitvis har då fått mycket, mycket förtroende, men att han, ja, utgående kontrakt, jag menar i vintras, då var det ju snarare så känslan att han har kanske gjort sin sista match i HF. Fansen är ju såklart svältfödda på spelare som kommer in och levererar. Detta är dessutom en kille som har en HF-passion och har gått genom akademin och sånt, så på pappret ser det ju väldigt bra ut. Klart att han ska in här och leverera. Han har varit med i Allsvenskan och så, ska vara bra på den här nivån. I grunden är det liksom en fullt duglig superettanback. I Allsvenskan syns bristerna på ett annat sätt. Men ja, alltså, man ska väl vara glad att Charlie Weber kommer tillbaka och kanske extra glada då om det innebär att man faktiskt kan sälja en spelare och det nödvändigtvis kanske inte blir en försvagning. Sen kanske man inte det är väl viktigare att få in en offensiv pjäs, så att säga. Där kanske man ska ha lite liksom högre förväntningar att den här gubben ska in och göra rejäl jäkla skillnad och kanske smälla in 10 bollar en höst, för det måste vara på den nivån för att det blir bra.
Alltså mitt resonemang grundar sig just i osäkerheten kring Rogne. Det är mycket möjligt att han är tillbaka 100% efter uppehållet och kan spela resten av säsongen. I så fall ser jag ju inga problem. Alltså Rogne och Charlie Weber är ju ett, jag skulle säga, mycket bra mittbackspar i Superettan. Charlie Weber har bevisat i den här serien innan att han håller, och jag tycker ju att han hamnar oförtjänt i den där frysboxen. Det var inte så att han var superbra i Allsvenskan, men det var ingen annan spelare heller. Det var liksom inte han som var problemet förra säsongen, utan det var så mycket mer som var dåligt. Så att just han fick liksom bli så tydligt bortprioriterad tycker jag var lite märkligt och fel. Men så jag tror ju att håller sig Rogne skadefri så är det ju inga konstigheter. Då är det ju rätt beslut att liksom sälja Videll och få in pengar. Men kopplat till den här osäkerheten som finns runt Rogne och att han har haft problem här egentligen ända sedan i höstas av olika anledningar, så blir det ju farligt och när man inte har något annat riktigt bra alternativ.
Och sen är det återigen anmärkningsvärt, vi har nämnt det här tidigare, men att man skeppade iväg Charlie Weber på lån till Danmark, att man bröt kontraktet med Ali Sulic som hamnar nu i AFC Eskilstuna och ska möta HF till helgen. Det här med Ali Sulic, det kommer inte som en blixt från klar himmel, även om Mattias Lindström pratade lite sådana ordalag, så det hade ju varit på gång i många månader, och det tugget hade varit liksom aktuellt att Ali Sulic kanske skulle lämna. Och då gör man det när man vet att Thomas Rogne har problem med vaden och antagligen inte lär spela 30 omgångar och så vidare. Och vid det laget visste man väl inte ens att Filip Reinholdt kunde användas som mittback. Så att, ja.
Okej, nu kanske vi ska släppa just Videll och gå framåt i planen. Jag använder alltid ordet plan, aldrig bana. Ni kommer aldrig höra mig säga bana om en fotbollsplan. En bana, det är för slalomåkare. Inte i banan.
Nu tänker jag på Bob och sånt.
Ja. Men ofantligt många spelare och tränare pratar om en bana, jag förstår det inte. Här i min vokabulär så är det i planen. Så längre fram i planen finns ju Aqua. Och här blir det ju då lite mer snurrigt för mig, om jag ska uttrycka min åsikt. För om man nu är ute efter att skaffa offensiv kvalitet, ska man då sälja den spelaren som har störst offensiv kvalitet? Det går ju inte ihop i min skalle. Så visst, man kanske då vill tjäna pengar på Aqua också, men sälja Aqua, då spelar man ett högt spel, säger jag.
Ja, jag är med dig där, Hjelm. Det är liksom ett högt spel på ett helt annat sätt, som jag var inne på innan också. Alltså, där tappar man kvalitet som man inte har. Alltså, i mittbacksfrågan här, Videll ut och Weber in, så kan det bli liksom, ja, men plus minus noll, lite den känslan kanske. Marqua, hur, då måste man ju nästan värva en ersättare till honom, och hur blir det bra då? Sen sitter han på ett kontrakt till 31 december 2025. Det finns med andra ord fler transferfönster att sälja honom. Nu spelar man ju i, ja, men antingen superettan eller ettan nästa år. Man kan diskutera, kommer hans marknadsvärde höjas till nästa transferfönster eller till nästa sommar och så vidare. Det kan ju också gå ner om man blir kvar eller rent av åker ner till ettan. Men där hade väl jag, om det inte kommer in något pangbud, gärna, om jag hade suttit på HF-kontoret, väntat till vinterfönstret i alla fall. För där finns det ju också en möjlighet att hans prestationer ökar hans marknadsvärde, för att han har så mycket i sig. Och han har ju ärligt talat inte fått ut jättemycket här under våren. Skadeproblem och så vidare, och blandar och ger. Ja, så att, dels sportsligt men också rent pengamässigt, att man kanske kan krama ur mer där. Så jag sitter i din båt där igen.
Jag sitter också i den båten, för man saknar ju liksom den spelartypen i truppen. Alltså det pratade vi ju om inför säsongen också, att det var väldigt många defensivt präglade mittfältare, men där är knappt någon offensiv. Det är Oliver Stojanovic Fredin som är lite mer offensivt lagd, men han har ju inte imponerat. Och sen så är det ju Rasmus Jönsson som kommer tillbaka från skada, men det är ju en helt annan sorts spelare än Benjamin Aklund.
Jan Kabashi kan också använda sin inomhittfältare.
Men han är också skadad.
Och egentligen ytterforward
ytterhittfältare. Men så Rasmus Jönsson är ju väldigt liksom duktig med boll och kunna sätta upp sina spelare, men han har ju inte alls den farten och den tekniken som Aqua har, som kan liksom göra en gubbe på egen hand liksom. Så jag landar återigen i det här att det är riskfyllt, och det är klart att det ska vara riskfyllt i ett sånt här läge, för alltså HIF måste ju tänka på klubbens framtid, måste tänka på sin ekonomi. Även om man har gått plus nu 4 år i rad eller vad det är, så är det ju liksom, man balanserar ju på en jäkligt skör lina liksom. Och ja, samtidigt, vilka ekonomiska konsekvenser får det för klubben om man trillar ur superettan? Då kan du nog räkna med ganska stort tapp i både publikintresse, inte minst de här centrala intäkterna.
Det kan inte bort till ordet nog där.
Ja, nej, men exakt. Så det slår ju mot så otroligt stora delar av verksamheten om man skulle trilla ur superettan. Då är frågan vad någon miljon hit eller dit för Aqua är värd, om det beslutet i slutändan leder till att man trillar ur superettan. Så det är... otroligt svår situation att hantera.
Ja, och hans prislapp måste ha varit högre när han faktiskt gjorde många bra matcher i Allsvenskan. Exakt. Och så, och nu har haft det här halvåret som inte har varit bra. Sen är det också liksom befogat att kolla på hans ålder. Han fyller 23 i december i år, så han är ju inte purung. Hur mycket påverkar det kring köpande klubbar och så? Kollar vi ut i Europa, har kartan ritats om, de letar efter fler yngre förmågor och går snarare på potentialen färdiga spelare, och då är 23, ja, men ganska gammalt helt plötsligt då.
Samtidigt fick ju HIF en hyfsad slant för Taha Ali, som väl har något år ytterligare i sin...
Ja, han är ju
födelselagsbok.
Precis, född 98. Absolut, men rent generellt så är det någonting att ta hänsyn till. Liksom. Så han, då behöver man kanske liksom ett halvår till där han verkligen levererar och nästan dominerar i superettan. För att hade han varit 17-18 så hade man, eller klubbar, verkligen kollat. Ja, men han är ju så pass ung, vi går på potential. Det kvittar om han har gjort en dålig vår eller en bra vår. Nu är han kanske mer beroende av ett bra halvår för att komma ut.
Sen ska vi inte glömma heller att de här pengarna man får in från de här spelarna, det är ju liksom inte bara plocka dem och så lägga på ett nyförvärv, för då ska det betalas av skulder till tidigare finansiärer, det är Resursbank och de här 1907 som ska få sin avkastning och så vidare. Så även om man får några miljoner här så kan man ju kanske, nu vet jag inte exakta siffror, men alltså, säga att det är hälften av de pengarna som blir kvar. Då har man också spelat ett ganska högt spel, och det är också en liksom balansgång där, för det är pengar som också måste betalas tillbaka, som gör att det sätter press på HIF i ett läge att man kanske måste sälja spelare för att liksom reda ut de här åtagandena, samtidigt som man då riskerar att sätta, eller att det får långtgående värre konsekvenser om man åker ur Superettan. Så det ska man också ha med sig.
Ja, och Marians uppgifter där är ju intressanta just i det hänseendet också, att okej, HIF vill ha ut två spelare på marknaden här för att kunna få in lite kapital, för att kunna ta in en offensiv förstärkning och så. Har man fått indikationer från några investerare att nej, alltså vi vill inte ge så mycket nu, vi vill inte skjutsa in så mycket pengar till er. Alltså att man därför måste, eller hade man gjort så här ändå, är det så att investerarna står där på kön då? Ja, men klart vi hjälper till, så som de har gjort så många transferfönster i rad. Också intressant, man börjar ju spekulera och fundera lite kring det faktiskt.
Det vore inte förvånande om det liksom är lite mer skeptiskt bland de här investerarna, med tanke på hur misslyckade många värvningar har blivit, att man kanske håller lite hårdare i pengarna den här gången än vad man har gjort tidigare. Det har jag ingen aning om hur det ligger till med, men det vore inte konstigt om det fungerar på det viset.
Alltså när jag lyssnar på er här nu och olika argument från olika infallsvinklar, så det bara låter hos mig mer än någonsin kanske att oj, HIF är deep down in the shit. Så det stänker om det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det luktar inte gott där alltså, just nu.
Nej, men det är väl korrekt. Alltså, att åka ur Superettan, det har jag varit inne på många gånger, att det vore otroligt tufft för klubben. Det är ju inte så att klubben kommer att sluta existera, givetvis inte. Men vad står man kvar med 2024 om man ska gå in i en säsong i ettan? Det kommer ju att påverka klubben i grunden om det händer. Så är det ju. Det är enkelt.
Intressant också om vi ska spekulera prislapp hit och dit. Det är alltid vanskligt och vi har inga uppgifter på det och så. Men i många fall kan man luta sig lite mot transfermarkt.com. Det är många inne i branschen också som pratar om det. Men det brukar stämma på ett ungefär i alla fall. Och kollar man där på Benjamin Aqua så är hans market value på 600 000 just nu. Det var senast uppdaterat 14 december.
I euro då?
Ja.
Alltså ja, precis. Ungefär 6 miljoner. Lite.
Ja. Eller 7 kanske.
Jag skulle kanske sagt euro, det är rimligt. Kasper Widell, också uppdaterat samma dag, då 14 december, högre. 900.
Och det är inte så att
de där
har ju förmodligen inte stigit under den här säsongen i HIF sen december.
Nej, exakt. Detta är ju kopplat till en allsvensk säsong och så. När man går ner en nivå, dessutom Aqua lite skadad och så, som sagt. Men det vet vi inte om det stämmer, men intressant, det kanske är någon form av riktmark.
Men låt säga att det skulle bli så här nu då. Ja, mycket pekar väl åt det hållet med dina uppgifter också, Erik, idag, att Kasper Widell faktiskt kommer att lämna. Sen får vi se då, återkomma till Benjamin Aqua ännu mer konkret framöver. Men låt säga att båda två försvinner. De får in en påse pengar och så ska de spendera dem också, för nu ska det in med offensiv kraft och anfallare som gör många mål. Vart ska man hitta den? Vem ska man ta? Vem ska man betala pengar för? Vem vill komma till HIF? Vi har varit i den här diskussionen tidigare, men det är ju nästa trippelknut att lösa.
Ja, det är verkligen en knut att lösa. När man har varit på den allsvenska nivån så har det varit såklart lättare att hitta lite korttidslösningar och hyfsat meriterade namn kanske. Förra sommaren försökte Andreas Granqvist förhöra sig kring om Nikolaj Jörgensen, Vidar Ungkartan som kanske skulle kunna tänka sig komma till bottenlaget HIF. Det ville de som väntat inte. Nu är det ju ännu svårare. Alltså nu kan man ju inte direkt titta på den hyllan. Nu kan man ju nästan inte titta på Amar Mohsin hyllan som framstod som en nödlösning när han kom på deadline day förra sommaren efter att HIF fick nobben från x antal forwards. Då tog man liksom superettans skyttekung. Nu kan man inte ta superettans skyttekung. Är det liksom ettans skyttekung man ska kolla på då? Alltså, svårt. Sen känns det som att en del värvningar har kommit till tack vare Andreas Granqvists rykte, liksom mycket som spelare och sånt. Och att vissa har lockats av det. Och nu har man inte kvar Granqvist där. Så frågan är vad man lockar med. Är det Stuart Baxter som ringer till några sydafrikaner och frågar om de vill komma hit? Eller? Jag vet inte. Eller har man tillräckligt bra scouting i ettan? Kan man hitta något i division 2? Ja. Tungt för den killen också kanske att komma in och som någon frälsare om man nu är central forward och så kommer man från lägre nivå och kan till och med göra debut på den här nivån. Jag vet inte, vi har inga namn, men man spekulerar ju mycket och jag landar väl i att det kommer att bli svårare än på väldigt många år. Oavsett om man har investerat eller inte och hit och dit. Men vilka är liksom intresserade av att gå till ett bottenlag och till en klubb som har varit i en turbulent karusell i så många års tid?
Det skulle ju vara i så fall om man hittar något alltså liknande Erik Ring typ, alltså någon som inte får speltid i ett allsvenskt lag som behöver ett halvår i Superettan för att komma
Jack
igång.
Jack Cooper Love tänker jag på då i Elfsborg som får minimalt med speltid där som var aktuell för HIF förra sommaren, men då går väl han till något bättre, då går väl inte han till Superettans nästa
jubel. Man tänker så, men absolut finns ju den möjligheten. Antagligen går det ju att leta liksom på just den hyllan. Men då har vi också det dilemmat, jag minns att prata om det för något avsnitt sedan, att då är det en spelare som kommer in liksom iskall, som har suttit på bänken hela våren, kanske bara spelat några U21-matcher. Vilken form kommer den spelaren in i då? Och kan man kräva att den spelaren ska gå in och rädda ett lag i nöd?
Liksom? Ja, eller så plockar man kanske lite mer meriterad spelare men som varit skadad i ett halvår eller ett år. Det har man gjort några gånger. Annars hade kanske inte den meriterade spelaren valt att komma till HIF, men nu behöver han speltid och komma igång efter en skada. Vad kommer han i för skick då?
Har ni några namn? Det ryktas om... Eller någonting sådär?
Nej, jag sitter inte på några uppgifter om något specifikt forwardsnamn just
Finn Bogason kanske?
Ja, det har man ju i sig sett på Twitter att det är en del HIF-fans som försöker locka till islänningen tillbaka till HIF. Ja,
det hade varit anmärkningsvärt.
Ja, det hade det. Utgående kontrakt i 30 juni, vad går det ut med Lyngby? Det vore ju det vore en smällkaramell.
Det får man nu säga, ja.
Sen så har du ju skrivit som Wade Lekay, sydafrikan, 26 år från Cape Town City. Har inte direkt öst in mål i sydafrikanska ligan, och sen har de väl sagt på Olympia när vi har frågat att vi har ingen koll på honom, så att det var kanske bara någon agent som har planterat det eller något, jag vet inte.
Nu släpper vi den delen och så går vi tillbaka lite i tiden och pratar HIF Jönköping Södra som alltså slutade 2-2 efter att Erik Ring i andra halvlek kvitterat två gånger om. Men om man tar det från början, i första halvlek tog jag mitt block och kastade dig i papperskorgen, ställde mig och stampade på datorn, stack utanför Olympia och körde idioten, ringde till SOS Alarm och skrek: hjälp mig! Ett lag får inte uppträda så här dåligt. Typ. Nej, men det var inte bra.
Jag fick otroliga bilder i mitt huvud just nu.
Det var fantastiskt att höra den här storyn.
Ja men allvarligt, alltså HIF kommer ut på Olympia och ska verkligen spela för 3 poäng och sen uppträda på det sättet som man gör i första halvlek. Det får ju bara inte hända. Jönköping hade ju såna enorma ytor, jag vet inte när jag såg det senast, och kunde, borde ha dödat matchen där och då, och HIF skulle ha gått tomhänt från den här bataljen som blev en batalj till slut. Men HIF fick chansen tack vare Jönköpings oförmåga och tog vara på den chansen och lyckades få med sig 1 poäng. Välförtjänt, ja, kanske sett till andra halvlek, men innan dess, nej, verkligen inte.
Erik Ring som var aktuell för J-Södra i vintras, det har vi ju skrivit om. Jonas Barney, helsingborgaren, påarpsonen som är sportchef för J-Södra, var sugen på att knyta Erik Ring till sig. Första målet var ju också ganska intressant. Nu ska vi inte stå här och kritisera ett mål. Det är ju bra att göra mål. Men det kändes ganska, när Erik Ring sprang fram där, det kändes ganska obeslutsamt. Och han hade liksom lägen att passa och så vidare. Och jag vet ju inte vad som rörde sig i hans huvud. Men det såg ut som att han inte riktigt visste vad han skulle göra. Och så fick han lite hjälp av en J-Södra försvarare. Och kanske att Alex Nilsson, även om det touchade på en back, skulle ha tagit. Jag tycker väl det, att han kanske borde ha tagit det avslutet. Men jättebra såklart. Sen apropå att inte kolla upp alltid, Amar Mohsin hade ju jätteläge att passa Fredrik Holst eller Amin Alamawi senare i matchen också. Men valde att ta avslut. Alex Nilsson räddade. Men ja, 2-2, det får väl ses som någon form av bedrift med tanke på hur det stundtals såg ut, som du var inne på, Hjelm. Och att J-Södra hade ledningen med både 1-0 och 2-1, och att det blev ett väldigt sent mål från Erik Ring där.
Det är väl ingen nyhet att det ofta ser dåligt ut när HIF spelar fotboll. Det har du gjort i de flesta matcherna den här säsongen, men absolut, det är ju starkt så sätt att komma tillbaka efter en sån första halvlek. Att ändå få med sig 1 poäng, det får man ju. Det har ju ändå hänt några gånger nu. Man har räddat 1 poäng mot Sundsvall. Man har räddat 1 poäng mot Örebro.
Poäng 3 raka matcher.
Ja, poäng 3 raka matcher. Men återigen det här att det hjälper ju inte så jäkla mycket om man bara tar 1 poäng. De kommer inte kunna kryssa sig kvar i Superettan.
Och framförallt prestationsmässigt. Ja, det måste se bättre ut.
Det måste verkligen bli bättre. Känns som man bara upprepar sig själv varje vecka i den här podden och är kritisk. Och det hade varit roligt att kunna säga något mer positivt. Men det måste ändå fortsatt bli bättre alltså.
Alltså, jag måste kliva in här. Egentligen ska ju inte jag kanske tycka så mycket, men
varför inte då?
Ja, men jag ska ju försöka hålla trådarna här och låta er andra tycka.
Man kan hålla två saker i huvudet, ja, samtidigt. Du löser både och. Ja. Tyck nu.
Jag håller på att mixtra med ljudet också.
Ja, 3 saker. Ja. Tyck nu.
Labbe, du pratade om att man lyckades få 1 poäng där, Sebo, 1 poäng där. Alltså, när jag tittar på det här, de har 7 poäng. I min bok skulle de inte haft 7 poäng ens. Och man kan titta på era statistik, eller era, men det ni brukar titta på, statistikverktyg och sådär.
Ja, jag går in på Wisecap.
Men visst, och expected goals och allt vad det heter, och expected points och så. Och det kanske då säger emot det jag säger nu. Men när jag tittar på det, Gais borde ha avgjort matchen mot HIF och vunnit i första halvlek. Örebro borde ha vunnit. Jönköping borde ha vunnit utifrån hur matchen gestaltade sig. Och Skövde borde ha vunnit. Alltså, det finns flera, man kvitterar sent mot GIF Sundsvall. Det är inte så många matcher åt andra hållet där man kan säga att de fick inte med sig 3 poäng fast de förtjänade. Poängskörden i min värld, 7 av 33, är fler än vad spelet har visat. Vilket är för mig ruggigt anmärkningsvärt. Nu säger inte jag att jag har rätt, men det är så jag ser på det. Och att Och så själva knorren på detta som kanske någonstans sätter perspektivet i det starkaste av ljus. HIF ska alltså vara sjukt nöjt med att jumbon Skövde slår Eskilstuna hemma. Jumbon Skövde som kanske hjälper HIF att krabbla sig upp för det lider på negativ kvalplats. Nu skiljer 4 poäng. Annars hade det skilt fler poäng upp till Eskilstuna. Alltså med det här spelet, då bär det raka vägen ner i ettan. För mig råder inga tvivel om det. Det måste verkligen höjas på flera plan. Och att få 3 poängare, ja, då måste man börja prestera mer än en halvlek när man har fått en andra chans in i livet igen på något vis. Nu är jag ju ruggigt kritisk här, men jag tycker det är så mycket som fattas fortfarande. Och det får mig också att faktiskt ifrågasätta Stuart Baxter också. Jag har tänkt tanken, hur många poäng hade HIF haft med Lindström Santos kvar över hela vägen? De fick så sjukt mycket kritik. Kanske hade de inte haft så många poäng. Kanske hade det stått på 0 fortfarande. Det vet vi inte. Ingen får veta. Men att det skulle ha blivit så mycket bättre med Baxter nu, en så här bra bit in i hans tränargärning, det tycker jag faktiskt inte att det har blivit. Så att man måste också börja fundera på, beror det på tränarna? Nej, det kanske inte gör det. Det kanske är så enkelt att kvaliteten är för låg i truppen. Det är väl där någonstans jag kanske landar i min slutsats.
Ja, så jag tycker ju att ofta när man pratar om såna här grejer så blir det antingen svart eller vitt.
Nu var jag väldigt svart och vitt.
Ja, precis. Och då vill jag nyansera det. Det är lite kanske. Ja, truppen är svag. Truppen är felbalanserad. Samtidigt är det en trupp som inte borde ligga under strecket i svenska andra ligan. Liksom. Därmed, ja, alla som har lyssnat på podden och läst det jag skrivit i krönikeformat och sånt vet väl vad jag tycker om truppbygget. Jag behöver inte stå och rabbla det här. Alvaro Santos och Mattias Lindström, min känsla är att de inte var redo för uppgiften som och liksom står längst fram vid tränarsidlinjen på liksom högsta nationella nivå, och att Stuart Baxter som ju faktiskt har fått in lite poäng till det här usla gänget, höll jag på att säga, men det är det gänget, han tror jag har en annan pondus, en annan rätt fram stil som kanske kan bita lite. Sen är kanske skadan redan så svår att inte gå och rädda, men det är en blandning av så himla mycket. Det här med jag är ju med dig att det ser ju så otroligt dåligt ut, och det är ju svårt att liksom peka på att de borde tagit fler poäng där eller där och så. Intressant då när Y-Scout skriver att HIF borde ha tagit 10,3 poäng istället för de här 7. Det är,
vilket man ska ju alltid ger en helt annan bild än vad jag förmedlar.
Men man ska ju ta sån här statistik med nypa salt såklart. Det får alla ha med sig när vi liksom nämner det, men det, man undrar ju var de har hittat de här 10,3 poängen, för att Sundsvall exempelvis, där ska ju HIF vara glada över att de fick en pinne, och likadant här och så vidare. Så att, det är ju så mycket, alltså verkligen så mycket som måste bli bättre här och nu för att rädda kontraktet, och sen är det så mycket som måste bli bättre i hela arbetet kring A-laget för att kunna få någon form av, vad ska man kalla det, framgång över tid. Att det går ju inte att säga något annat än att de står vid ruinens brant. Det är ju liksom den känslan man har haft ganska många veckor nu. Och det är ju inte bara för att de inte tar så många poäng, utan det är ju liksom minst lika mycket hur de presterar. Att det är så svaga prestationer, att de är så långt ifrån liksom godkänd nivå rent prestationsmässigt i så många matcher, att man för varje match man ser så har man svårt att se en förvandling.
Är
du med vad jag menar?
Jag är absolut med.
Det är ju inget lag som har... Alltså, vissa lag kan ju göra det ganska bra, men det är bara stolpa ut och så vidare. Men här är det inte bara stolpa ut, de kommer ju knappt fram till stolpen. Alltså, det är ju så mycket, mycket, mycket större problem än så.
Ja, det finns ju ett par andra faktorer i detta också. Hur är försvarsspelet vid de mål som släpps in? Alltså där återkommer ju då fel på fel och fasta situationer. Mål som släpps in i slutet. Nu blev ju inte det avgörande eftersom HIF också gjorde mål i slutet. Och man kan, om vi då ska lyfta fram det som positivt, att man ändå kommer tillbaka. Man ger inte upp matchen trots att det har sett helt kört ut i spelet och lyckas ta poäng. Så det är klart att det finns ju någonting att bygga på. Erik Ring fick göra sina första superettanmål. Må hända, även om det gick in via försvarare båda de målen, så var det ändå så att han gjorde målen, och det är det som räknas.
Ja, ja, och klart att det finns en styrka att komma tillbaka där och göra ett sent mål uppe i Sundsvall och göra ett mål i slutskedet på Bern Arena och så. Det, absolut, det finns en styrka i det, men prestationerna måste leda till något bättre. Alltså de måste se bättre ut, man måste se lite fler mönster. Hela idén med deras spel måste steppas upp flera steg, och sen så som Sebbe säger att de måste börja vinna matcher också. Alltså de kan ju kanske Superettans mest svårslagna lag, de spelar kryss hela tiden. Kommer det hjälpa?
Nej, det kommer ju inte det. Mm. Man måste börja äta upp ett avstånd uppåt, och nu är det ju faktiskt, vad blir det, 6 poäng var upp till säker mark. 7-13 har väl de som...
Örebro har 13, ja, och HIF har 7.
Och så är det 4 poäng upp till Eskilstuna och Gävle. Gävle eller åka på stryken nästa omgång, för då möter man ett topplag. Är det Öster eller? Jag kommer inte ihåg nu i huvudet.
De möter Öster på hemmaplan.
Ja, så där lär de ju inte ta någon seger.
Samtidigt, ja. Ja, det måste jag bara komma med raskliga. Alltså, Superettan är ju en serie där alla vinner mot alla. Och,
ja, det är inte riktigt sant heller i och för sig. Det finns ju några lag som vinner mot många lag.
Ja, men just att det har alltid varit en serie där bottenlag verkligen kan slå topplag. HIF slog Gais exempelvis, bara för att nämna ett exempel.
Absolut. Och sen så har vi då den här otroligt, även om ingen i HIF skulle uttrycka det så, ångestrypande sista omgången innan uppehållet, och HIF möter alltså just Eskilstuna på bortaplan. Eskilstuna som är 4 poäng före på negativ kvalplats, och så näst jumbon på direktplats ner i ettan, HIF 15:e plats då. 4 poäng skiljer dem. Ni kan ju er matte. Det är ju så. En seger för HIF och det är bara 1 poäng upp till Eskilstuna. En förlust och det är 7 poäng till Eskilstuna. Och sen om Gävle då skulle skrälla mot Öster, som du är inne på, Erik, att de faktiskt kan göra.
Jag säger inte att de ska göra, men bara, det finns inget som är självklart i den här serien.
Men låt säga att det skulle bli en skräll där då. Då är det 7 poäng upp till Gävle också. Alltså den här matchens betydelse för fortsättningen av Superettan. Ja, den här kan vara helt... När man summerar det kan faktiskt, jag gillar ju att ta i och verkligen rida där ute på den största vågen med risk att drunkna. Men alltså den kan ju avgöra hela säsongen när den faktiskt räknas ihop sen. Jag drar det så långt.
Så kan man ju räkna med alla matcher då i början, tänker jag. Alltså, tänk om de hade vunnit där och hit och dit. Men ja, AFC Eskilstuna på bortaplan, AFC Eskilstuna som varit ett bra hemmalag några säsonger tidigare, är ju en riktigt lurig uppgift. Det kände jag redan när jag såg spel.
När du spelade mot dem.
Ja, exakt. När jag såg spelschemat inför säsongen, och då visste jag inte att det skulle bli så här prekärt läge för HIF. Men kollar man på statenakurvan.se så har HIF faktiskt inte förlorat där uppe. Ja, vi är ju inne på kryss.
Önskemotståndare?
Nej, det ska jag inte säga. Det kan ju bli ett kryss, för 2021 då blev det 2-2 på bortaplan alltså mot AFC Eskilstuna. 2019 i Allsvenskan 1-1 borta. 2018 i Superettan 0-0 borta, och så var den svenska cupenmatch 2009 när AFC Eskilstuna väl hette Väsby United eller något helt annat. Då blev det vinst med 2-0. Så att de har förlorat hemma mot AFC Eskilstuna. Jag minns den matchen, den var inte bra. 24 april 2018 med 2-0. Ja. Min känsla var att HIF har förlorat x antal gånger där uppe. Men inte enligt Statena-kurvan som man brukar kunna lita på.
Vad tror du, Sebastian Rönnström?
Jag har svårt att säga att HIF åker upp och vinner. Det är lite som Erik säger, att man för varje match som går så har man svårare och svårare att tro att det ska vända. Liksom. Men AFC där uppe på konstgräset och så HIF i det läget de är. Jag tror det är svårt att förvänta sig något mer än kryss. Jag tror framförallt att väldigt många i HIF kommer tycka det är väldigt skönt när den här matchen är färdigspelad och de kan gå på någon veckas semester och tänka på något annat. Även om det blir svårt för dem så tror jag att hela den här truppen och hela den här klubben är i behov av några veckors paus från matcher för att komma in på en ny kula här när de återsamlas. Vet jag inte exakta datumet på, men ja, de sällan har väl ett lag behövt ett uppehåll så pass mycket som HIF gör just nu.
Ponera att det står 0-0, klockan tickar upp mot ja, men 80 minuter, 85 minuter där. Ska HIF gå för det då? Eller ska de bevaka den här, det här krysset kanske då? För att AFC inte ska riskera att skjutsas längre ifrån dem. Vad säger du igen? Men jag gissar att du tänker att skicka upp en mittback och jaga 1-0-målet. Vad säger du, Seve?
Jag tycker nog inte man ska göra några sådana drastiska åtgärder och skicka upp en mittback, utan
Jag var lite hjälmig här och överdrev. Ja, lite kraftfullt.
Jag trodde din fråga var riktad till Sebbe om vad tror du tänker hjälm att man ska skicka upp?
Ja, det vet jag att han tänker att du tänker.
Det tänker jag absolut att du gör. Nej, jag tycker man ska i så fall...
Safea.
För du tänker att ja, men säsongen är ändå lång. De kan ju gå in och medan Hjelm ser detta som den 30:e omgången och en final.
Ja, precis. Och säger han som just har sagt att en poäng, det räcker inte. Man måste ta 3 poäng.
Jo, men måste man göra det just på söndag?
Precis just på söndag. Precis mot just Eskilstuna på söndag så ska man ta 3 poäng.
Okay. Annars är säsongen kört.
Nej, men den kan vara det om de förlorar. Ja, ni är helt tysta här. Ni är helt tagna av och undrar om vad han fått i skallen idag, Hjelm.
Nej, men du brukar låta så här ju.
Men jag skulle faktiskt vilja, jag kom på en sak som jag glömde säga i samband med Jönköping Södra. Får jag backa dit även om det här blir väldigt okronologiskt och osystematiskt?
Absolut.
Någonting som jag slogs av där som jag tyckte var väldigt imponerande, det var faktiskt... Jag faktiskt kanske inte ska använda det ordet, men det var klacken. Därför att jag tänkte, och jag sa det också till kollegan Marian Svab där på pressläktaren, att otroligt alltså, så lite som den här klacken har fått att kunna må bra av, jubla för, tacka klubben och spelarna för prestation och någonting sånt. Och så får de se denna första halvlek. Och de är alltså röststarka och peppande, stöttande hela halvleken. Det kommer ett burop och det är när domaren blåser av efter 49 minuter i första halvleken efter några stopptidsminuter. Då kommer ett unisont burop. Men det var ett. Sen var det på det igen. Stötta laget hela vägen in i mål. Och då vet vi också allt som har hänt under säsongen med Granqvist och klacken och upprorstämning som har varit i vissa fall. Och sen så då massor av dåliga resultat efter det och sen så bidrar med den insatsen på Olympia. Det är faktiskt det är hjärtat för klubben. Det är stort gjort. Jag kommer inte runt det. Jag måste bara få säga
ja,
det.
Ja, verkligen. Och den tanken har slagit mig många gånger här under våren att vilket, alltså fansen eller där på Södra Stå, de har ju klarat karaktärstestet och bara fortsätter. Det är fantastiskt. Man kan diskutera det här med publiksiffror på Olympia och sånt. Vi skrev om det nyligen, hade inte var alls mycket folk, Men folket på Södra Stå, de är ju där. Och det finns liksom alltid en rejäl klick människor på borta stå i samband med bortamatcherna och som följer den här klubben som har haft så enorma problem och som just nu är på nedflyttningsplats i andra ligan.
Exakt.
Alltså de här supportarna har ju stått på Celtic Park och kanske till och med San Siro och sett sin klubb spela och så får de se sitt lag förlora med 1-0 mot Utsikten liksom och vara i den här situationen och de går ändå dit.
Alltså, det är ruggigt imponerande och ett fint tifo inför matchen också där med flaggorna och ja, texten där Helsingborgs IF.
Var inte F-et på fel håll? Eller?
Ja, det var tydligen, hade det varit så under en kort period och sen hade man upptäckt felet och rättat till det. Men det fångades på bild när F-et var på fel håll.
Fast det är ju ändå, det får ju ändå ligga ute i periferin här. Det är klart att man vill att tifo ska vara 100%, men det får ju inte förta.
Ja, tolkar ni inte detta som att jag gjorde något utspel mot tifot? Jag ville bara fråga, för jag för mig att jag såg det.
Nej, men alltså, tänker in själva att det är ju som ett, måste vara som ett stort öppet sår där det bara strös salt i hela tiden, match efter match. Man kommer och så har det läkt lite grann så där såret och kanske börjar bli en skorpa och så tänker man, lite hopp har vi här nu inför den här matchen. Och sen så bara, nej. Och sen så bara fördjupas problemet. Och så ska man stå där med det där såret. Och ändå bara pumpar rött och blått. Man bara kör. Och det var starkt. Alltså det var inte så att det var tyst och lågmält. Utan det var verkligen, det var stöd på riktigt. Nu menar jag inte att det inte har varit i andra matcher, men det var så tydligt och det blev så markant, tycker jag. Och ni pratade om, och vi skrev det också, om att det var så lite folk mot Skövde, var det va? Och det var väl 4700 eller något sånt där. Ah, skitsamma. Det var
ja,
inte...
Jag kan kolla det här. Det är klart vi ska, rätt ska ju vara rätt. Vi ska ju ha rätt siffra. 4427.
Ja, precis. Så det, när man hör den siffran i HIF-sammanhang så kan man tänka så då att oj vad lite folk. Men man kan också vända på det och tänk att det kommer fortfarande 4400 personer till en jumbo-match hemma mot Skövde som inte har tagit några segrar.
En torsdag kväll.
Och är där för att stötta sitt lag. Är det inte snarare så att det
jo,
är
absolut
åt andra hållet?
Och vi skrev ju den här artikeln för att det är en av de sämsta publiksiffrorna för HIF på Olympia i seriesammanhang de senaste 30 åren. Det är ju någonstans liksom beröm att de har haft så bra publiksiffror i så många år. Ja, visst, sen har de varit ett av Sveriges hetaste lag under någon period under de 30 åren, men ändå.
Mm, ja, om man ser i publikligan så toppar ju HIF och vad var det, 6 av de 8 publikrikaste matcherna hittills i Superettan har varit HIF. Det har varit... Vad var det? 4 hemmamatcher för HIF.
Nu och 2 bortamatcher.
Och sen var det Göteborgs derby. Sen var det bara Öster Trelleborg, Östers hemmapremiär och Göteborgs derby mellan Gais och Örgryte som har lockat. Det är 2 matcher som har lockat mer
publik
än HIFs matcher. Så det säger ju verkligen någonting om det otroliga stödet som trots allt fortfarande finns runt den här föreningen.
Ja, det visar att det är en anrik klubb. En av Sveriges, vissa säger att det är en av Sveriges största klubbar. Det kanske man kan diskutera, men en av Sveriges mest anrika klubbar som några veckor till i alla fall är 6 i Allsvenskans maratontabell.
Precis. Är det någonting mer om vi hoppar tillbaka nu där vi var kring Eskilstuna som ska nämnas? Ja, det är en klubb som Ali Sulic spelar i.
Jag lämnade i slutet av transferfönstret här inför säsongen. Det blev officiellt på Superettans uppdagsträff, vad var det, 27 mars, att Ali Sulic gjorde flytten från HIF till AFC Eskilstuna.
Och här har jag inte gjort min research, jag har inte gjort min läxa, vilket jag givetvis skulle ha gjort. Den har jag missat, så nu får jag ställa den öppet här och stå med dumstruten. Men han är i spel, eller hur ligger
spelat
det till?
Spelat 11 matcher, 10 från start, ett inom.
Ja, så han lär spela. Vi vet ingenting om att det är någon skada eller något sånt där som han dras med. Nej, utan vi antar att han kommer att spela och då kommer ju det vara en väldigt äggande match för honom att vinna. Att då få besegra det lag som han faktiskt lämnade i.
Ja, jag sen vet inte om man ska förstå det. Jag menar, det är ju ingen, det är ingen Helsingborgsgrabb som har alltså extremt tydliga kopplingar till HF. Men det är klart, det är väl alltid lite speciellt att möta sitt lag som man nyligen lämnade. Och han fick ju inte ut det många tänkte och att han skulle få ut i HF. Så, absolut. Men det var mer speciellt när AFC Eskilstuna mötte HF med Gustav Jarl och Jesper Björkman i laget för några år sedan.
HF har ju också ett damlag som fortsätter att prestera bra i sin Division 2-serie. Det blev en stor seger, 6-0 mot Astrio den gångna helgen. I nästa möte så har man ett derby mot Västra Karup. Om man nu kan kalla det, man får säga derby va? Det får man göra, eller?
Ja, det tycker jag definitivt.
Jag tycker absolut att man får säga
nordvästskånsk derby.
Ja, och de Västra Karup har betydligt jobbigare. De ligger i nedre delen, ja, ganska långt ner. Kanske typ på tredje platsen från slutet eller något sånt. Nu tar jag det här i huvudet, det också.
Ja, du har helt rätt. Ja. De ligger precis under nedflyttningsstrecket med 7 poäng. Ja. Tiondeplatsen, och HF leder då som sagt. De har tagit 24.
Och det är ju då framförallt en tvålagskamp som det ser ut och kanske kommer att se ut mellan serieledande HF som vill och har som mål att ta sig upp i en division till. HF och Zenit är det som verkar slåss om seriesegern där som det ser ut nu. En bit in i serien. Ja, HF damer fortsätter göra det som förväntas av dem och verkar också ha skallar för det. Tycker jag i alla fall.
Ja, det är väl svårt att säga.
Ja, det var en fråga. Så ja, jo,
jag har ett samtal här, men ja, det har pågått en timme nu. Men, men det är...
Ja, men, nej, men absolut. Det finns väl, det går väl inte att leta efter något argument för att säga emot dig där.
Nej. Har vi något mer? Sebbe har.
Jag har gjort ett litet detektivarbete och hittat. Detta är inte bekräftat vad jag har kunnat se varken från någon av klubbarna. Men enligt Svenska fotbollförbundets hemsida så ska HF spela en träningsmatch borta mot Mjällby.
Härlaget alltså.
Ja, härlaget. Tisdagen den 27 juni klockan 14.00 på Strandvallen mitt i högsommaren ska HF åka till Listerlandet och möta allsvenskt motstånd. Där är tillsatta domare och allting till matchen, men ännu har det inte kommunicerats någonting från klubbarna om att den här matchen ska spelas. Men den finns med i spelprogrammet på Svenska fotbollförbundets hemsida. Så vi får väl hålla utkik där när klubbarna själva bekräftar det här speldatumet, men så ligger det till.
Då lär det komma inom en snar framtid att det blir officiellt också. Det är bara två små detaljer kvar här som vi behöver beta av. Så är vi alldeles snart klara med veckans avsnitt av HF-podden. Ni skulle se hur förvånade de ser ut här nu, Erik och Sebbe. Nej, men jag tänkte bara kolla med er det här att den lilla grejen att Saudiarabien är på väg att bli ett stort fotbollsnamn. Vad tycker ni om det?
Ska vi ta den diskussionen så får vi nog prata i 4 timmar till.
Jag bara skojade med er. Vi släpper det.
Nu jag nöp ju inte med armen i början av avsnittet, men nu gör jag det. Vad hände?
Jag ville bara se hur ni... Ja, hur ni
ska vi recensera det? Messis övergång till Inter Miami här också innan vi avrundar.
Och den andra lilla detaljen. Avslutande fråga. Ska ni gå och spela squash nu?
Nu gör du detta bara för att du vill skryta, Hjelm. Vi kan ju avslöja att HD-sporten var och spelade squashturnering igår. Och att Mattias Hjelm tog hem hela skiten.
Efter en final mot sportchef Daniel Roth. Vi behöver inte prata om vår...
Våra insatser var under all kritik. Men du imponerade stort, Hjelm. Det var
fysmonstret på HD-sporten, Mattias Hjelm. Ja, som väntat, han var ju toppsidad inför också.
Ja, stod lågt i odds inför turneringen. Så favoriten höll för trycket helt enkelt.
Ja, men då tycker jag att vi kan sätta punkt för veckans avsnitt. Nu fick ni lite
sidan om material där också. Det får ni hålla till godo med. Vi tackar er för er uppmärksamhet och hälsar er välkomna tillbaka förmodligen då nästa vecka. Hej så länge!
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.